Naturligtvis Pugh Rogefeldt. Snart kommer det en vind. Det här är P4 Stockholm, måndag eftermiddag. Det är dags för nyheter.
Den israeliska armén uppmanar invånare i Irans huvudstad Teheran att evakuera inför en stundande attack, rapporterar AFP. Samtidigt uppger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att Israel kontrollerar luftrummet över Teheran och kommer att fortsätta sina anfall. Här i Sverige borde mellan 110 000 och 185 000 människor utan person- eller samordningsnummer, visar den lägesbild som Skatteverket presenterade för regeringen idag. Lägesbilden görs för att det ska vara vad regeringen menar rätt och korrekt i systemen och för att komma åt den kriminella ekonomin. Finansminister Elisabeth Svantesson.
Varje land vill ha ordning och reda på vilka som finns i landets gränser. Sen är det ju också tvärtom. Det är också så att en del är folkbokförda här fast inte alls bor här. Man kan tänka att det är en anekdot, men det var ju ändå så för några år sedan att den irakiske försvarsministern dåvarande hade alltså ersättningar och bidrag från Sverige. Det var ju ganska obvious att han inte bodde i Sverige, han satt dessutom i Iraks regering. Så vi behöver ordning och reda åt olika håll, och för oss är det väldigt viktigt att komma så nära liksom sanningen som möjligt, fakta, och utifrån det också kan vi också få bättre ordning på till exempel bidragsfusk, men också grövre brott mot våra olika välfärdssystem och andra delar.
En kvinna har skjutits till döds på öppen gata i Köpenhamn, uppger Köpenhamnspolisen. Larmet kom in vid 13:30 och en man kunde senare gripas. Polisen vill inte säga något om motivet, men enligt uppgifter till Danmarks Radio rörde sig om en isolerad händelse. Antalet barn som tränar gymnastik i Sverige ökar. Under förra året ökade antalet medlemmar inom svensk gymnastik bland de yngsta upp till 12 år med 4 000 barn. Enligt organisationen har medlemsantalet bland barn både återhämtat sig efter pandemin och överstiger nu även tidigare nivåer. Det var Ekot.
Där är P4 Stockholm. Fredrik Reasson heter jag. Mest av regnet drar bort från länet nu under eftermiddagen och det luckras upp molntäcket allt mer. Solen tittar fram, men det kan förekomma skurar i kvällen då. Imorgon växlande molnighet med en hel del sol, 18-22 grader och en västlig vind med friska vindbyar. Och vi ska fortsätta den här eftermiddagen med det senaste om trafiken. Det är Patrik Larsson som håller kollen.
Då är det så att det just nu är stopp på E4 Uppsala-vägen strax innan länsgränsen i riktning mot Uppsala. En trafikolycka med hästsläp inblandat och räddningstjänsten måste jobba i fred där en stund. Så just nu alltså stopp på E4 mot Uppsala före länsgränsen, ganska nära Knivsta. Oklart när man kan öppna ett körfält åtminstone igen. I Norra länken, röret som kommer ner från Albano och universitetet och går vidare mot Essingeleden, där bärgar man en bil i höger körfält. Och så är det kövarning för Södra länken, risk för stängda infarter. Fortsatt så att ett tåg står stilla vid Stockholms södra och det gör att det kan bli förseningar för de pendeltåg som ska ta sig förbi Stockholms södra i båda riktningarna.
Fick mig förstå det, hur man går.
Tur i oturen heter den där låten, Molly Sandén från hennes nya album som släpptes här i fredags. Det är P4 Stockholm måndag eftermiddag. Vi kollar nyhetsflödet och bland annat så rapporterar vi idag om att en 27-årig man har dömts till 18 års fängelse efter att ha skjutit mot en frisörsalong i Sätra. Det var i höstas det här.
Ja, totalt så befann sig 8 personer inne i den här lokalen när mannen öppnade eld sent på eftermiddagen. 2 utav dem träffades och Södertörns tingsrätt dömer nu mannen för bland annat mordförsök. Det rapporterar Mitt i.
Vår granskning av skolan och de problem som finns med hotfulla föräldrar har fått många reaktioner.
Och idag så går alltså skolminister Lotta Edholm ut med beskedet att hon vill begränsa föräldrars inflytande över skolan genom att skärpa skollagen. Och i en statlig utredning så föreslås att föräldrar bara ska ha begränsad möjlighet att kunna påverka sina barns utbildning. Och nu till hösten så ska också säkerheten på skolor stärkas, vilket då kan innebära låsta dörrar och kodlås.
Reaktioner från politiskt håll där alltså, och nu på eftermiddagen så har vi också hört reaktioner från föräldrar vi har pratat med om det här, och tankarna är många. Alldeles strax ska vi höra en skolforskare också i ämnet, mer om det om en liten stund. Så det är klart nu, var någonstans i Stockholm Swedish House Mafia ska gigga på onsdag kväll?
Ja, det är det. I fredag så kom ju nyheten att DJ Trion planerar en spelning i en mindre lokal än vad de brukar spela i. Senaste spelningen här i Sverige, det var ju på Tele2 Arena 2019. Och nu så skriver konsertarrangören Live Nation att det nu handlar om förbindelsehallen i Slakthusområdet i övermorgon alltså.
No die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go a ride next Sunday.
You can't use a car 'cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Klassiker, verkligen. Summertime Blues med Eddie Cochran här i P4 Stockholm. I svenska grundskolor beter sig vissa föräldrar på ett sätt som gör att skolorna känner att de måste porta föräldrarna. De förbjuds att komma till skolan helt enkelt. Men är detta en svensk kultur att föräldrar lägger sig i skolans arbete på det sättet? Vi har med oss Katarina Reimann som är skolforskare och lärarutbildare vid Stockholms universitet med en lång erfarenhet från den finländska skolan. Bland annat som rektor för en högstadieskola i Finland för ett antal år sedan. Välkommen!
Tack ska du ha.
Ja, är lärarna pressade av föräldrar även där? Eller hur ser dina erfarenheter ut från Finland?
Mina erfarenheter från Finland är ju inte precis dagsfärska. Men jag har varit rektor, jag har varit högstadielärare och rektor i Finland under en lång period av år. Och det jag hör på radio nu och det som jag har hört i Sverige under de här senaste åren känns inte riktigt bekant från åren i Finland. Nej.
Hur vill du beskriva den kulturen?
Den finländska kulturen, alltså nu har jag faktiskt tittat mig omkring. Jag har flyttat tillbaka till Finland för några månader sedan och jobbar med utbildningsfrågor här nu igen. Och jag skulle säga att här är det fortfarande så föräldrar är väldigt intresserade av skolan och de håller gärna kontakt med skolan. Och jag kollar en sån här föräldrabarometer som är alldeles färsk som har publicerats i april. Och då visar det sig att föräldrar upplever oro för att till exempelvis då när eleverna har eller deras barn har svårigheter av olika slag i skolan med inlärning till exempel, så oroar de sig för att skolan inte ska ha tillräckligt med resurser att sätta in stöd och hjälp i tid. Och de är naturligtvis också oroliga ifall det sker mobbning och sådana saker i skolan. Men det är mer ett uttryck för en oro som man gärna vill diskutera med skolan. Men att det skulle vara så där aggressivt eller att det skulle vara väldigt dålig stämning, det känner jag inte riktigt igen från den finländska skolan. Sen är det ju naturligtvis så här att med alla sociala medier och nu också de här digitala kommunikationssystemen, i Finland använder man ett som heter Vilma, så betyder ju också att det är lättare att ha sån här ganska snabb och kanske ibland lite oplanerad kontakt, spontan kontakt både från skolan mot hemmet och från hemmet mot skolan. Och man kan se att det finns en del som säger att ibland uttrycker sig föräldrar i affekt till exempelvis i de här digitala kanalerna. Men jag tycker att det verkar mycket, mycket lugnare här.
Det har inte kommit om larmen så att säga från lärarhåll och de pressade situationerna som vi pratar om här.
Nej, sånt känner jag inte igen här och har inte hört någonting sånt, nej.
Du kom ju till Sverige då och arbetade här inom lärarutbildningen då, bland annat då forskningen på Stockholms universitet. Vad mötte du då? Hur mådde lärarna här när du mötte dem?
Jag kom till Stockholm 2014 och då upplevde jag att lärarna i Stockholm var tröttare än de lärare jag hade träffat i Finland. Nu vet jag att man i Finland också börjar se fler och fler trötta lärare. Det handlar mycket om att kraven på lärare ökar i Finland, liksom de ökar i Sverige. Men jag har en sån här känsla som av att trycket och förväntningarna på lärarna i Sverige är tuffare än vad de är här i Finland. Det finns mycket krav och förväntningar till exempel på betygssättning som inte riktigt har nått Finland ännu. Det vill säga här i Finland, eftersom jag sitter här i Finland just nu, här har man en kanske större respekt på något sätt för att det är lärarnas jobb att sätta betyg på elever och det kan man eventuellt diskutera på trepartssamtal och så vidare. Men det är ingenting man kan påverka som föräldrar. Man liksom utövar inte sån påtryckning på lärare som jag upplever att många lärare känner i Sverige.
Vad jag förstår så är ju skolorna i Finland i stor utsträckning kommunala och statligt drivna. Alltså friskolor är väldigt ovanliga. Hur kan sånt spela in i helhetsbilden?
Jag tror att det kan spela in väldigt mycket för att här i Finland följer man en närskoleprincip, vilket betyder att eleverna blir så att säga tilldelade en skola, den som ligger geografiskt närmast. Och då förväntar de sig gå i den skolan, sen finns det möjlighet att anhålla om byten och ibland så blir det glidningar åt det ena eller det andra hållet, kanske på grund av elevantal och så vidare. Men det är mycket sällan det här ifrågasätts, och då räknar man och hoppas man ju också på att de här kommunala skolorna är likvärdiga och att de alla följer samma läroplan och de lärarna har samma utbildning och så vidare och så vidare. Så det finns en sådan konsensus och ett visst förtroende för skolan som gör att det också på den punkten är lugnare. Så man behöver inte konkurrera om elever så som man gör i Sverige. Och betygen är ju ett kraftfullt, förstås i ett sånt system som det svenska, så blir betygen ett kraftfullt verktyg i den kampen om elever.
säger Katarina Reimann som är skolforskare och som arbetat med lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Tack för att du var med här i P4 Stockholm.
Tack så mycket. I remember conversations, we were dancing up on tables, taking pictures when we had nowhere to post. You were laughing, I was crying, we were dancing, we were dying. Sometimes I don't know how we walked away. If I'm honest, what I liked were the things we didn't know. Every morning, every night, I'd be beating down your door just to tell you what I'm thinking, but you already know. Screw this, I don't wanna let it go. So can we pretend that I'm 22 today, dancing on the tables with you? Oh yeah. Can we pretend that we all end up okay? I just wanna forget with you. Oh yeah. Can we pretend that we both like the president? Can we pretend that I really like your shoes? Hell yeah. Can we pretend? 'Cause honestly, reality it bores me. Let's pretend. Oh, let's make believe. Can we? Can we pretend? Take for granted how our daddy issues took us to LA. If I'm honest, what I miss is I know what to say, and the feeling of your lips, and it haunts me every day when you tell me what you're thinking, but I'd already know. Screw this, I don't wanna let it go. Oh yeah. So can we pretend that I'm 22 today, dancing on the tables with you? Oh yeah, can we pretend that we all end up okay? I just wanna forget with you. Oh yeah, can we pretend that we both like the way it is? Hell yeah, can we pretend that we like these fake ass dudes? Oh yeah, can we pretend? 'Cause honestly, reality it bores me. Let's pretend. Oh, let's make believe. Can we? Can we pretend? Every morning, every night, I'd be beating down your door just to tell you what I'm thinking, but you'd already know. Screw this, I don't wanna let it go. So can we pretend that we won't fight the president? Can we pretend that you like my fake ass shoes? Oh yeah, can we pretend? 'Cause honestly, reality it bores me. Let's pretend. Oh, let's make believe. Can we? Can we pretend?
Klockan är 20 minuter över 4. Det är måndag eftermiddag, P4 Stockholm, och Patrik har koll på trafiken. Hur är det i rusningen?
Det är köigt värre på E4 Uppsalavägen upp mot länsgränsen före Knivsta, och det beror på att man jobbar vidare med en trafikolycka. Ett tag var det helt avstängt, nu är vänster körfält öppet. Men räknar man någon kilometer kö fram mot länsgränsen alltså. På andra stora vägar får jag säga att det är ett ganska lugnt läge, även om det finns en kövarning för Södra länken med risk för stängda infarter. Så blev det precis stopp i trafiken för pendeltågen, och det är mellan Trångsund och Skogås, beroende på att det finns folk på eller vid spåret. Det ramlade in precis nu, så det finns ingen prognos för när man kan få igång trafiken igen. Däremot är ett trasigt tåg som tidigare stod vid Södra station bortplockat.
Tack för den uppdateringen, Patrik. Nu så ska vi prata om ett ämne som har berört och upprört många lyssnare under veckan som varit, nämligen jordgubbstölder. Det var en morgon förra veckan som jordgubbsodlaren Carolina vaknade upp till en ledsam syn. Och vi har med oss reporter Tilde Wendefors i studion här nu som satt sig in i ämnet. Vad var det som hände?
Ja, det var alltså natten till torsdag i förra veckan som jordgubbsodlaren Carolina från Södertälje blev bestulen på hela sin jordgubbsskörd. Det var närmare 40 kilo, och i kronor motsvarade nästan 7 000 kronor. Och vi pratade med Carolina precis efter händelsen och så här lät
det. Det fanns inte en enda röda berg kvar. Det var jättetråkigt. Jag ville gråta verkligen. Det kanske är inte gigantiska pengar, men för sådana småföretagare som oss, det är ganska mycket för oss.
Ja, tråkig start på jordgubbssäsongen förstås. Vet man någonting om hur vanligt den här typen av stölder är?
Nej, man vet inte riktigt det. Jag pratade med Marcus Söderlind på Lantbrukarnas riksförbund som organiserar lantbrukare och däribland jordgubbsodlare. Och han känner inte till någon statistik över just jordgubbsstölderna. Däremot har media tidigare rapporterat om odlare som fått sina fält olagligt skördade under nattetid då. Bland annat skedde det 2024, 2017 och 2015. Sen så har man också hört om att färdigplockade jordgubbar som är paketerade har blivit stulna. Så problemet, enligt Marcus, verkar inte vara jätteutbrett. Men han har en teori om varför just jordgubbar blir stulna när tjuvarna väl väljer vad de ska stjäla för gröda.
Jordgubbar är en eftertraktad produkt på marknaden. Lättare kanske att sälja sådär med... Jag tänker att det måste vara ett ganska snabbt förlopp. Om man ska sno sina produkter som man ska sälja, så kan inte försäljningsprocessen ta för lång tid. Och då tänker jag att jordgubbar är en sån där produkt som folk köper kontinuerligt under jordgubbssäsongen.
Ja, han menar alltså då att jordgubbsstölder av den här storleken som vi såg förra veckan är till för att sälja och inte att äta och konsumera själv. Och att det är just den stora efterfrågan på jordgubbar som vi ser nu så här års som gör att det går att sälja av dem så snabbt.
Vi har tidigare hört hur jordgubbsförsäljning i vissa fall används för att tvätta pengar och sådär, och hur utländska jordgubbar har paketerats om och sålts som svenska jordgubbar. Finns det något man kan göra som konsument när man ska köpa jordgubbar för att veta?
Jag ställde faktiskt den frågan till Marcus.
Jag tycker man ska vara observant som konsument. Vad står det på kartongen? Vem är det som säljer? Vad vet de om produkterna de säljer och så vidare? För det förekommer ju att det är personer som inte är seriösa som står och säljer jordgubbar tyvärr.
Mm, och hur har det gått för Carolina som hörde tidigare?
Ja, vi har pratat med Carolina nu här efteråt och hon har bestämt sig för att sätta upp övervakningskamera över sin odling. Men hon kommer också öppna upp sin verksamhet, även om det kommer vara det självplocksverksamhet hon har då, och det kommer vara mindre bär än tidigare år just på grund av den här stölden.
Tack så mycket för det, Tilda Wendefors, reporter här på P4 Stockholm.
Tack.
Ja, jag vet att klockan är två och det är sent för en söndag kväll. Men ingenting kan få mig härifrån. Alla vet att jag tittar på för hon är här och hon dansar själv. Letar efter mod i telefon. Måndag morgon kan vi drömma i ett annat ljus och somna om. Och de andra kan vi glömma. Vill du stanna all night long? I natt, i natt, är det du, är det jag? I natt, i natt, ingen vet vad vi ska. Men jag ser ingen annan än du. Ingen stoppar oss. I natt, kom och ge, kom och ta. I natt,
Helen Kraus, i natt inget stoppar oss nu.
P4 Stockholm.
Sveriges Radio.
Michael, 1984, Careless Whisper. Klockan 16:30, det är dags för nyheter.
En 27-årig man har dömts till 18 års fängelse efter att ha skjutit mot en frisörsalong i Sätra i höstas, det här rapporterar Mitt i. Totalt befann sig 8 personer inne i lokalen när mannen öppnade eld vid 16-tiden på eftermiddagen och 2 av dem träffades. Södertörns tingsrätt dömer mannen för bland annat mordförsök. Han har erkänt och menar att han var skuldsatt och att det här var ett uppdrag mot betalning. En festlokal i Botkyrka har belagts med omedelbart förbud att hantera livsmedel samt hotas med vite på 100 000 kronor vid varje konstaterad överträdelse. Det här efter att kommunen vid en kontroll förra veckan hittade bland annat råttspillning, kackelackor och andra insekter inne i lokalen. Vid en kontroll för några månader sedan så hittades också en död råtta på den här platsen. Polisen har länge larmat om att rekryteringen av barn och unga in i kriminella gäng alltmer sker i sociala medier. Och nu väljer Tyresö som första kommun i Stockholms län att begränsa tillgången för en rad appar på de kommunala öppna nätverken. Isa Strandverk är brottsförebyggande i Tyresö kommun.
Apparna som nu finns begränsningar på är TikTok, Snapchat, Telegram och Roblox. Och det är platser som till exempel skolor, fritidshem, idrottshallar, bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola. Sådana platser.
Vissa av de här apparna är ju verkligen de apparna som används väldigt mycket utav unga. Kommer man inte bara använda sig av ett annat nätverk då istället?
Så kan det absolut vara. Men vi ser det här som ett signalvärde som också ska vara ett verktyg i att öppna upp för samtal om vilka risker det finns då. Så till exempel till personal på de här platserna eller till vårdnadshavare som sitter med på träningar, idrottshallar eller liknande.
Och det var Alexander Hammarlöv som intervjuade Isa Strandberg i Tyresö kommun.
Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen, Katrin Rett. Det här är P4 Stockholm som du lyssnar på. Det är måndag eftermiddag och vi ska nu så här strax efter 16:30 ägna oss åt väderprognosen. Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI, god eftermiddag.
God eftermiddag.
Hur ser prognosen ut inför imorgon?
Ja, men inför imorgon så har vi lite växlande molnighet med utrymme för en hel del sol. Och det ser ju ut som att det kommer vara mestadels uppehåll under morgondagen. Det är möjligtvis att det lokalt kan bli någon eftermiddagsskur. Dagstemperatur imorgon 18-22 grader och en västlig vind med friska vindbyar.
Sprukit upp en del nu på eftermiddagen här i centrala stan. Snackades om att det skulle komma någon skur eventuellt ikväll, men eller?
Ja, men det gör det. Soligt nu, men sen under kvällen är det på väg skura ner norrifrån. De ligger över Hälsingland och Dalarna just nu. Okay. Så de kommer passera här under kvällen och natten.
Midsommarveckan är ju här. På fredag är det dags och det är ju den stora frågan. Vad händer? Vad kommer att vänta här framåt fredagen? Hur utvecklas prognosen?
Ja, men ostadigt fram till fredagen med en del skurar som passerar av och till som vi hör. Men sen ska det under fredagen växa in en högtrycksrygg som gör att det nu i prognosen ser ut som det kommer vara mestadels uppehåll. En del sol under förmiddagen och så växer det till en del stackmoln under eftermiddagen. Men som sagt uppehåll då och temperaturer som ligger upp mot 17, 18, 19, 20 grader.
Okej, härligt. Inför midsommar alltså där också fick vi en prognos. Tack så länge säger vi till Charlotta Eriksson på SMHI. Thomas Graves med High Horse här i P4 Stockholm. Ja, lite fram och tillbaka med vädret nu under veckan alltså, men sen till på fredag. Midsommarafton, då växer en högtrycksrygg in och det blir en del sol alltså enligt SMHIs prognos. Härligt. Om lite stund så kommer kvart fem ekot med en nyhetssummering och vi ska närmast plocka fram en vinnare från veckans låttestet på musikplatsen i fredags. Lyssnarnas val, nya med Ola Salo och Peter Jöback. Two of Us heter den. Veckans låt alltså på musikplats Stockholm, RP4 Stockholm. No matter what they say, no matter what they make you do, it's just the price you pay, being one of the unchosen few. I'd rather be howling at the moon than selling my soul to sing their tune. Like I've never been killed, didn't know what I missed. Still it seems though I waited all my life.
if you know how to hit the ground. Don't let them steal your thunder or all the happiness you found. 'Cause suckers like me don't grow on trees. I swim in the cesspool till I freeze. Like I've never been kissed.
Så heter den nya singeln med Ola Salo och Peter Jöback, alltså släpptes i fredags. Nu, kvällspasset, vad händer?
Hej, hallå, Ylva Nilsson här. Och ja, det är sommar och i kvällspasset idag vill vi veta vilken som är din absolut favoritsommarlåt och varför. Är det Ted Gärdestads För kärlekens skull som gick på repeat när du skulle gifta dig? Eller skrålar du helst till sommaren i kort? Du kanske ratar allt vad sommarplågor heter och kör ett helt annat soundtrack till din sommar. Är det hårdrock, punk, visa eller country som gäller? Slussen är öppen, ring 020 22 10 20. Är det Niklas Strömstedts Om som ju fått nytt liv? Eller Monica Zetterlunds Ljuvliga sakta vi går genom stan? Eller är det Summer of 69? Jobbar du kanske just nu med spellistan inför midsommar? Och vilken sommardänga toppar den? 020 22 10 20 020 22 10 20. Ring in nu din bästa sommarlåt i kvällspasset med mig, Ylva Nilsson.
Trafik på det. Det är stopp i pendeltågtrafiken mellan Vega och Farsta strand, båda riktningarna, och det här beror på en polisinsats. Så det är oklart när tågtrafiken kan komma igång igen. Vega Farsta strand stopp alltså för pendeltågen. På E18 Enköpingsvägen vid Grillby fram mot Ekolsund, där ska man bärga en lastbil, så där kan det vara lite kö. Det är många av er som lyssnar på 103,3, fast ni egentligen hör till P4 Uppland när ni är på den sträckan. Roslagsvägen för universitetet in mot stan, stillastående bil i mittersta körfältet. Och på E4 Uppsalavägen Tureberg i riktning mot Uppsala, två bilar står stilla till höger. Det är väldigt rörigt i Haninge. Det här beror på ett vägarbete på bron som går över riksväg 73 vid Torvalla. Det är ett arbete som kommer att pågå de närmaste 4-5 veckorna minst. Och runt halva Haninge, Brandbergen och de trakterna, så är det mycket kaotiskt i trafiken.
Jag har inget silver och inget guld. Jag har ingenting du kan få. Det kanske låter lite dumt, men jag har någonting som är mera värt ändå. Men båda mina händer är tomma och hjärtat är fullt av något du inte ser. Kärlek gör ont, men när världen är ont ska jag finnas här bredvid. Men om du tappar ditt mod och du faller ner på knä, så kan du vila här hos mig. Och som en klippa i stormen att luta dig mot, och jag sviker aldrig dig. Jag ska följa dig genom eld och vatten, över land och hav. Jag ska älska dig tills hjärtat slutar slå. Så kan du vila här hos mig. Och som en klippa i stormen att luta dig mot, och jag sviker aldrig dig. Jag ska följa dig genom eld och vatten, över land och hav. Jag ska älska dig tills hjärtat slutar
Genom eld och vatten i Medinas version. Alldeles strax kvart i fem ekot här i P4 Stockholm. Vi gör ett musikaliskt lappkast här nu från Medina till Norah Jones. Don't Know Why heter den här.
I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone.
Jones alltså här i P4 Stockholm. Dags för nyheter från Ekoredaktionen.
Här är Ekot kvart i fem som domineras av konflikten i Mellanöstern. Vi ska också höra om att Kina bygger ut sin kärnvapenarsenal snabbare än något annat land. Och en av världens största hemsidor för narkotikaköp har stängts ner med hjälp av svensk polis. I studion Carmen Dixon. Ja, först om det spända läget mellan Israel och Iran. Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent, är med oss nu från Petah Tikva i Israel. Samar, vad händer där du befinner dig?
Ja, jag står framför tre höghus som förstördes igår av en iransk robot. Här dödades fyra personer. Och ja, som ni kanske hör i bakgrunden så pågår det röjningsarbete här. Och jag ser även människor som försöker, som går runt med antingen stora resväskor eller ryggsäckar där de har samlat på sig saker som de har räddat från sina förstörda lägenheter.
Och vad säger människor som du möter där?
De är jätteslitna och jättetrötta, för många av dem har suttit och i skyddsrum hela natten och inte kunnat sova någonting. Och jag pratade med 70-åriga Siva som var trots allt nöjd att hon överlevde tillsammans med sin man, men hennes hem förstördes. Vi kan höra vad hon sa.
All the mirror, on the glasses, pieces, million pieces, all the house, and the floor is fall down.
Ja, Siva berättar här att glas var överallt i små bitar. Det är så mycket som har förstörts i hennes hem. Även golvet har fallit ner, säger hon.
Och vad mer kan du berätta om läget just nu?
Ja, det råder just nu inget undantagstillstånd i Israel. Så det är en del människor som är ute och rör på sig, samtidigt som den israeliska armén tror att nya iranska attacker väntas ikväll. Och enligt talespersonen för den israeliska armén så har Israel lyckats eliminera en tredjedel av de iranska avfyrningsramperna, samtidigt som Israel har utfärdat evakueringsorder för delar av Teheran, vilket betyder en ny utveckling i den här konflikten där befolkningen i Teheran kommer att drabbas. Men jag ser nu också en flash att revolutionsgardet i Iran uppmanar också människor i Tel Aviv att evakuera. Så vi får se hur det här utvecklas.
Tack för den rapporten, Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent. Och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uppmanar idag invånare i Irans huvudstad Teheran att evakuera. Många har redan flytt till delar av landet som upplevs tryggare, det säger en person i Teheran som vi kallar Mehdi. Och vi ska säga att vi har förvrängt hans röst av säkerhetsskäl.
People get out of Tehran. A few of my friends also gone.
Många flyr till norra Iran, långt ifrån de militära målen, eller till sina hemorter där de kan känna sig tryggare, säger Mehdi.
Mostly to north and some goes to their origin.
Israels attacker mot Iran har pågått sedan i fredags och Iran har svarat med att skicka drönare och avfyra missiler mot Israel. På grund av attackerna har skolor stängts och många arbetsplatser i Teheran har tvingats stänga, berättar Mehdi. Han säger också att det är svårt att sova på nätterna på grund av skjutningarna, men att det fortfarande finns tillgång till mat, vatten och el i staden. Och även om flera av hans vänner har lämnat Teheran och det finns uppgifter om många civila offer bland de dödade, tänker Mehdi stanna så länge Israel inte riktar sina attacker direkt mot civila mål, säger han.
He wants to attack military targets.
Mehdi, som egentligen heter något annat, hörde vi där från Teheran, reporter Bashir Kavak. Och i USA säger president Donald Trump att han tror på en uppgörelse mellan Iran och Israel. Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington, vad är det senaste där?
Ja, Donald Trump säger att det finns goda möjligheter att Iran och Israel kommer att nå någon sorts överenskommelse. Han har inte förklarat vad han bygger den slutsatsen på, men han tror på en deal, som han uttrycker det. Och han har också markerat igen att USA inte varit inblandat i de israeliska attackerna mot Iran. Men vad USAs roll kommer vara framöver i den här konflikten, det är mycket oklart. Han sa i en intervju i helgen med ABC att USA kan komma att bli direkt involverat i konflikten. Det är möjligt, sa Donald Trump. Men inga tydliga besked om USAs fortsatta strategi.
Vilka andra politiska reaktioner märks i USA kring Israels attacker?
Ja, diskussionen växer här på hemmaplan i USA bland republikanerna om vilken väg man ska välja framåt. Och här märks den ökande spricka inom republikanska partiet där man har olika åsikter om hur långt Trump ska gå i sitt stöd till Israel i det här läget. Traditionella republikaner som senator Lindsey Graham till exempel säger att om diplomati inte funkar, då borde USA gå all in, som han sa, och delta i kampen mot Iran. Men det finns också en annan högljudd falang inom republikanerna som tycker att Trump borde stå fast vid löftet om America First, inte lägga resurser på utländska krig, inte heller i det här fallet. Och den debatten och sprickan inom republikanerna, den verkar växa dag för dag nu.
Trump och andra världsledare är ju på plats i Kanada nu, där G7-mötet strax ska börja. Hur stor roll spelar Iran och Israel-konflikten där?
Ja, den här akuta krisen i Mellanöstern överskuggar mycket annat. Den står verkligen högst på agendan. Även kriget i Ukraina, där president Zelensky kommer att delta som särskild gäst på mötet. Och enligt uppgifter idag så ska han och Donald Trump också ha ett eget separat möte. Och utöver krig och konflikter så är det tullar och handel som står i fokus. Donald Trumps hot om höjda tullar ligger ju kvar, och det kommer samtliga världsledare på det här mötet i Kanada vilja diskutera med honom och med varandra.
Tack så mycket, Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington. Kina bygger ut sin kärnvapenarsenal i snabbare takt än något annat land, visar en ny rapport. I grannländerna har det satt fart på en debatt om att skaffa egna kärnvapen.
Det
vore bra om Sydkorea skaffade egna kärnvapen. Det skulle göra oss starkare här i regionen, säger 28-åriga Lee Jin-kyu på gatan i Sydkoreas huvudstad Seoul. Frågan om att skaffa egna kärnvapen har aktualiserats i både Sydkorea och Japan på sistone. Det som driver på den utvecklingen är, förutom Nordkoreas kärnvapenprogram, Kinas snabba kärnvapenupprustning. En ny rapport från fredsforskningsinstitutet SIPRI visar nu att Kina utökar sin kärnvapenarsenal snabbare än något annat land. Bara under det senaste året har Kina lagt till 100 nya kärnvapenladdade stridsspetsar. SIPRI uppskattar att landet nu har åtminstone 600 stridsspetsar, medan antalet kärnvapen hos andra kärnvapennationer legat relativt stabilt under 2024. Enligt SIPRI-rapporten kan man se att Kina har moderniserat sin kärnvapenindustri i form av fabriker och de anläggningar som gör kontroller av vapnen. Man har också färdigställt kring 350 nya robotsiloer i öknen i norra och östra delarna av landet. SIPRI uppskattar också att Kina numera har en liten andel kärnvapenstridsspetsar monterade på robotar även under fredstid, något som främst Ryssland och USA historiskt har haft. Kina har dock fortfarande en betydligt mindre kärnvapenarsenal än de största kärnvapenmakterna, Ryssland och USA, som har kring 4 000 stridsspetsar vardera enligt SIPRIs uppskattning. Det är ungefär 90% av världens kärnvapen. Kring 1700 av respektive lands spetsar uppskattas vara monterade, alltså redo att användas. Moa Kärnstrand, Kina-korrespondent.
Inrikes nu. Med hjälp av svensk polis har en av världens största hemsidor som sålt narkotika kunnat stängas ner. Steffen Oxenvad är gruppchef för komplexa cyberbrott vid polisens nationella operativa avdelning.
Det som har hänt är att man har i en stor internationell polisinsats gripit dels en tysk medborgare som är huvudman, eller det man kallar admin. Man har dessutom i Sverige gripit en man som identifierades som tidigare moderator, det vill säga har varit med och driva sajten.
Archetype heter sajten som nu är nedstängd, och den har fungerat ungefär som andra digitala marknadsplatser, till exempel Blocket.
Det är en admin och ett antal moderatorer som driver marknadsplatsen. De handskas inte med själva narkotikan, utan de ställer en tjänst till förfogande där säljare och köpare kommer i kontakt med varandra. Det är en handelsplats som vilket som helst annan typ av handelsplats egentligen, bortsett från när den finns på Darknet och man handlar med illegala substanser.
Sajten var en av de allra äldsta marknadsplatserna för narkotika och även en av de allra största.
Det här är ju en väldigt stor marknadsplats. Det finns över 600 000 användare och den har funnits i 5 år, vilket är ovanligt.
Totalt rör det sig om flera miljarder svenska kronor i omsättning.
Vi vet att det har skett en omsättning på handelsplatsen på minst 250 miljoner euro.
Operationen har letts av tysk polis, men utöver svensk polis har även polis från USA, Spanien, Nederländerna och Rumänien medverkat. Tillsammans har länderna kunnat gripa flera misstänkta personer.
Vi har gripit ett flertal säljare i Sverige och en moderator, och det finns fler misstänkta, och vi räknar med fler gripande även i Sverige.
Säger Steffen Oxenvad vid polisens nationella operativa avdelning. Reporter Felix Öste-Personne och Elsa Ivarsson. En 47-årig kvinna har skjutits till döds på öppen gata i Köpenhamn, uppger Köpenhamnspolisen på plattformen X. Larmet kom till polisen vid 2:30 nu i eftermiddag, och en man kunde senare gripas misstänkt för skjutningen. Polisen vill inte säga något om motivet. Enligt uppgifter till Danmarks Radio rör det sig om en isolerad händelse. Det spanska socialistpartiet som är i regeringsställning skakas av en korruptionsskandal. Pedro Sánchez, som är landets premiärminister och partiets ledare, kommer att tillsätta en tillfällig ledning för socialistpartiet fram till nästa partimöte i början av juli.
Jag tror vår premiärminister gör precis det han måste göra. Visa sig och låta sig granskas. Det sa Emma López som är ansvarig för Spanska Socialistpartiets ekonomiska politik. Det här är bara den senaste i en rad korruptionsanklagelser som skakar Pedro Sánchez maktställning. Anklagelser har tidigare riktats mot premiärministerns fru, hans bror och hans före detta transportminister. Alla har konsekvent nekat. Men i förra veckan var det dags igen när åklagare meddelade att de hade tunga bevis för att även socialisternas partisekreterare Santos Cerdán gjort sig skyldig till allvarliga korruptionsbrott. Det ska handla om olagliga uppdrag kopplade till offentliga projekt och Cerdán ska ha tjänat på det personligen. Nu har Cerdán lämnat sina politiska uppdrag och har idag även uteslutits ur Socialistpartiet. Den politiska oppositionen med konservativa Partido Popular och ytterhögern Vox ser nu hur opinionen har svängt till deras fördel och de vill försöka avsätta regeringen. Sánchez samarbetspartier i regeringen är också kritiska till det som hänt. Kulturminister Ernest Urtasun, som är talesperson för vänsterkoalitionen Sumar, säger idag att all gammal vänskapskorruption måste rensas ut ur politiken för gott. Men att den här krisen ändå inte är ett skäl för att låta den politiska makten i Spanien gå över till högern och ytterhögern.
No pasa en ningún caso por entregarle el gobierno y el mando de nuestro país al partido de la Gürtel y a la extrema derecha.
Cecilia Blomberg, Paris.
Antalet barn som tränar gymnastik i Sverige ökar. Under förra året steg antalet medlemmar inom svensk gymnastik bland barn upp till 12 år med 4 000 barn. Enligt organisationen har medlemsantalet bland barn återhämtat sig efter pandemin och överstiger nu även tidigare nivåer. Enligt siffrorna tränar 12,74% av alla barn i åldern 7-12 år gymnastik. Bland flickor är siffran 21% och för pojkar 4. Så väder nu. Under kvällen drar dagens regn norrut över norra Norrland och det blir även en del skurar i östra Svealand och södra Norrlands kustlandskap. I övrigt blir det kvällssol på många håll. Imorgon får Götaland växlande molnighet och en hel del sol. Över Svealand och södra Norrland först en del sol, men fram på dagen ökar molnigheten västerifrån och följs av regn. I norra Norrland molnigt och skurar till och från under dagen. Temperatur omkring 20 grader i söder till runt 15 grader i norr. Producent för Kvart i fem Ekot var Louise Haag och jag heter Carmen Dixon.
Tackar vi Ekot för det. Hälsa dig som lyssnar välkommen till P4 Stockholms eftermiddagsprogram. Fredrik Eliasson heter jag. Det luckras upp molntäcket allt ner över Stockholm. Kan förekomma någon skur under kvällen ändå. Imorgon växlande molnighet, en hel del sol, 18-22 grader. Västliga vindar med friska vindbyar under tisdagen enligt SMHIs prognos. Vi ska fortsätta med en trafikrapport. Patrik Larsson.
Det är en väldigt lång kö på E4 Uppsalavägen i riktning mot Uppsala och fram mot länsgränsen. Det beror på att vänster körfält bara är öppet för just länsgränsen i riktning mot Uppsala. Man håller på och gör klart efter en tidigare olycka. Kön börjar i höjd med Arlanda. Och sen på 225 Södertäljevägen, när man kommer från Södertäljehållet fram mot Vårsta, det är nästan en mil lång kö där fram mot det vägarbete som har pågått några veckor. Men idag är det segare än vanligt. I tågtrafiken så finns det nu, det är nu en trafikgång mellan Farsta strand och Vega. Det var svårt att få ordning på det där. Farsta strand och Vega, trafiken igång, förseningar efter tidigare stopp.
Kanske jag aldrig någonsin kan få svar varför jag blev ensam kvar. Som att livet gav sig av och sen kom aldrig mer tillbaks. Tiden brinner mot min kind,
Alla saker som jag minns flyter sakta bort ifrån där jag står. Men när jag vaknar i en sommardröm och jag känner vintern släpper sitt tag, ljuset bländar mig och det blir dag, då ser jag solens alla änglar färga himlen för din skull. Och jag trodde att det regnade dina tårar ut av guld. Och jag ville bara skrika allt det där jag aldrig sa, så jag faller ner på marken.
Viktor Norén, Solens alla änglar, och han är en av artisterna som ska ut i landet och turnera i sommar. Det är en fantastisk konsertsommar i Stockholm, det säger konsertproffsen Natasha Azarmi och Mattias Bridfeldt från Musikplats Stockholms panel. Det finns mycket att se fram emot och vi ska ägna oss åt det här om en liten stund. Men först så ska det handla om en digital nyhet från Tyresö. För nu går det inte längre att använda TikTok, Snapchat, Telegram och Roblox för de som bor i Tyresö. I alla fall inte om man använder kommunens öppna nätverk där man nu spärrat de här apparna. Orsaken är att de ofta används av kriminella för att ta kontakt och rekrytera unga. Så här sa Isa Strandberg som jobbar med brottsförebyggande på Tyresö kommun till oss tidigare idag.
Vi ser det här som ett signalvärde som också ska vara ett verktyg i att öppna upp för samtal om vilka risker det finns då. Så till exempel till personal på de här platserna eller till vårdnadshavare som sitter med på träningar, idrottshallar eller liknande.
Mm. Gisa Strandberg alltså från Tyresö kommun jobbar med brottsförebyggande arbete där. Felix Enqvist, vår reporter i Tyresö, som alltså blir den första kommunen i Sverige som gör så här. Hur har det mottagits?
Ja, många unga som jag pratade med tycker om de här apparna och använder dem ofta. Men det finns också en förståelse för kommunens drag.
Jag heter Nova, jag är 17. TikTok och Snapchat, det använder jag dagligen liksom överallt.
Vad tänker du om att man nu begränsar användningen av de här apparna?
Jag tycker att det är på så sätt bra att just minska, just för att man kan ta kontakt så lätt via sociala medier, men framförallt Snapchat. Men sen de som inte kommunicerar på sådana sätt, så blir det ju såklart, de blir också drabbade.
Hur mycket påverkan tror du det får då?
Det är väl jätteolika från person till person. Alltså, man behöver ju inte koppla upp sig då om man känner att det drabbar en så mycket.
Jag heter Leia, jag är 15. Det är en bra anledning. Men sen, för folk som använder det mycket, så tycker jag att det är lite tråkigt liksom, om de inte kan använda sina så här favoritappar om de använder det liksom, nätverket.
Vad tror ni, kommer det här få någon påverkan då på hur många som rekryteras till kriminalitet?
Jag hoppas att det gör det. Men sen tror jag också att de här yngre som blir rekryterade, alltså så här, det är ju fortfarande väldigt ungt i liksom vår ålder, men de som är ännu yngre tror jag faktiskt kan hjälpa om man liksom gör det du föreslog.
11, jag är 13. Jag tänker väl att det är en bra så tanke om det, men man måste kunna, vi tänker om man har sin mamma på typ Snapchat, man måste kunna nå henne, och därför tycker jag att man kunde använda några så här appar som Telegram och Snapchat, men TikTok kan de ta bort.
Även om det finns en risk att man kanske blir kontaktad och någon försöker rekrytera en till kriminalitet?
Ja, men om man följer åldersgrupperna för Snapchat, att man ska vara 13 över, så borde man ändå fatta lite snabbt om det är något skumt eller inte.
P4 Stockholm.
Sveriges Radio.
Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone.